Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widesjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Ja, välkomna. Härligt med podd igen.
Verkligen. Hur är läget med dig, Pernilla?
Ja, men det är bra tycker jag. Vi kämpar på här hemma. Jag och hon den lilla med gipset.
Hur går det? Mår hon bra? Trots
ja, hon mår jättebra. Hon är ju på gård nu på det här gipset och är liksom, hon går i trappor och tar sig runt och så. Så det är faktiskt helt otroligt ändå vad mycket som kan hända på en vecka. Liksom.
Vad skönt.
Ja, och prognosen är att det här gipset nu äntligen ska få komma av veckan efter midsommar. Så att det är faktiskt inte alls särskilt farligt.
Gud vad skönt, då får hon ett härligt sommarlov där hon kan springa runt och leka också.
Ja, och det är man ju sugen på nu. Alltså, herregud vad vi har jobbat i vår.
Ja.
Det har varit intensivt, minst sagt.
Ja. Verkligen, och du kör ju verkligen en annan in i kaklet strategi här nu inför semestern när ditt schema blev så komprimerat.
Jag gjorde det. Jag bara såg luckan och så bara, nu köttar vi tänkte jag, så blir vi klara. Verkligen.
Men Pernilla, i den här podden så kommer vi ha med en rätt så spännande gäst, eller hur?
Verkligen. Det här blir en annan twist på podden än vad vi haft för typer av gäster tidigare. Ska du berätta vem det är?
Ja, men vi ska ha med Johan Kallblad som är vd på Exitec. Och Exitec är företaget som du jobbar på, Pernilla. Det ska bli lite kul tycker jag att få fråga Johan massa frågor om det här med att vara vd. Och hur man vågar satsa på marknadsföring. Speciellt eftersom Johan var ju med och tog såklart det här beslutet kring att Exitec skulle satsa på hela marknadsfunktionen och inbound och göra den här digitala omställningen. För rätt så många år sedan. Och det var ju, det beslutet togs innan jag jobbade här. Jag kom ju in någonstans när det redan hade snurrat igång lite grann. Men där vi hade kommit så långt att, ja, men vi hade väl någon grund på plats. Och sen så behövde vi liksom gasa det. Så det skulle bli jättekul att prata med honom om hur man tänker som vd. Och massa vet jag kring det.
Vad tycker du är
spännande, Pernilla?
Ja, och jag tänker så här, jag ska fråga Johan om han tycker att en vd måste ha koll på marknadsföring. Om det är viktigt liksom.
Oh, gud, nu får vi
köra igång tycker jag.
Alla frågor som vi aldrig har vågat ställa innan.
Ja, jag är så pepp. Kan vi inte bara börja?
Nu kör vi. Välkommen Johan.
Hej Frida.
Hej Johan. Hur känns det att vara med i en helt annan podd?
Heter den så? Annars hade vi kunnat... skaffa, ta det namnet och lansera en annan podd. Hej Frida, det känns en helt annan podd. Då syftar du på att du och jag ofta poddar tillsammans på det som vi kallar för Exitec-podden.
Precis.
Och jag vet inte riktigt ifall jag har tiggt till mig medverkan i er podd här, eller om jag är här på egna meriter, eller om jag är, så att säga, kvoterad in för...
Ja, men för din självkänsla skull då, så kan jag ju meddela att när jag och Pernilla planerade vår På tal om marknadsföringspodd, så har vi en jamboard där vi gör planering, och där började vi liksom med några post-it-lappar för vilka som skulle vara våra drömgäster under vårt första halvår, och du är med på en av de post-it-lapparna, så att hoppas det känns bättre för dig nu, att du känner dig mer välkommen.
Jag tror, Frida, jag tror att jag är med på en av de post-it-lapparna. För ni har skrivit upp en drömgäst och sen har jag undrat vem som skulle kunna fråga den här gästen. Och sen har jag skrivit Johan Kallblad på den. För att det är någon som jag...
Ja, nu fick du nog lite för mycket självkänsla där. Men okej, vi kan väl säga att det är så.
Nej, det var inte för. Det var en humble brag.
Ja, det var väldigt humble. Men Johan, nu är du här och vi ska snacka marknadsföring. Vad tänker du kring marknadsföring?
Jag har ju legat vaken halva natten och funderat på det här med marknadsföring och vad jag tänker om marknadsföring egentligen. Och jag tänkte på det som de sa till mig när jag började. Jag har en bakgrund från försäljning då, kan jag ju avslöja för era lyssnare. Och då fanns det ju Och sälj och marknad har man ju ofta sagt i ett ord, liksom sälj och marknad, men så vet ju vi som jobbar med försäljning, och det här är ju ett tema som ni har pratat om i tidigare avsnitt som jag har hört på er podd också, den här liksom dividen som finns ibland mellan sälj och marknad, och man är ju i spelar väldigt olika positioner i samma lag på något sätt med samma syfte, men då var jag så när man kom från säljsidan då förut, då fick jag lära mig att marknadsföring, det är de som liksom river upp damm. Och vi på sälj, det är vi som hovar in fiskarna. Jag vet inte vad damm och fiskar, det var inte riktigt ihop. Lite så. Så jag har ju jobbat liksom på säljsidan. Men har sett marknadsföringen som någonting som behövs för att bygga varumärkesigenkänning väldigt mycket. Och då kanske på den tiden när jag jobbade mer med sälj, då kanske det var en marknadsföringsperson på 10 sälj där jag var. Så man hittade egentligen sina leads väldigt mycket själv. Man fick liksom söka i nätverk och leta efter idéer. Så jag hade min gamla, som jag gick och sa till folk då, att om jag inte, hur hittar du leads på att sälja? Jag sålde logistiksystem och sånt. Och då säger jag, nej men alltså, om jag inte har några leads, då kollar jag vad lastbilarna åker. För det lastbilarna åker, där finns det logistikverksamhet. Så att då är det ett lead. Liksom. Mm. Det var ju så, då gjorde man det väldigt utan, liksom ganska själv... självständigt då, men det var ju ändå varumärkesigenkänningen, det var väldigt stor skillnad att säga hej, jag heter Johan, ringer från det här okända, kontra liksom när man ringer från det kända varumärket, för sen börjar man ju egentligen alltid, eller då i alla fall, då började man om sen på själva mötet med kunden, då backade man, då hade de en bild, ja just det, jag tar ett möte med dig för du kommer från de här som jag associerar med det här. Mm. Då backade man ofta bak och började med behovskartläggning liksom från början och började helt vitt och se, för man visste inte vad det var som man skulle vilja sälja då. Så då var man väl, på ett sätt var ju säljarna lite marknadsförare då också kan man säga. Men det handlade mycket då, i den gamla världen så handlade det väldigt mycket om varumärkesigenkänning och driva det inom segment, liksom segment där vi tror att vi gör ett bra erbjudande. Tänk om de som jag ringer, för det var ofta ringa då. Tänk om de som jag ringer bara skulle kunna veta att vi faktiskt är en trovärdig spelare i det här spacet. Mm. Det var det enda man nästan hoppades för från marknadsföring. Och sen fanns det corporate market, alltså utifrån ett säljperspektiv. Sen fanns det ju såklart corporate marketing-sidan där man också hade sina apfula slides som man tänkte, kan ni fixa till dem? Men det gör jag ju fortfarande, Frida.
Men vad intressant, alltså, så var det säkert förr som du sa, alltså en marknadsförare på typ 10 säljare, och nu kanske det då, jag har inga siffror på det här, men alltså, uppskattningsvis så kanske det är 4 marknadsförare, kanske liksom 4 renodlade säljare, och sen så finns det någonting som är mitt emellan. Jag tänker typ den här hybridsäljaren som är liksom den här lite lead-gen-personen som är någonstans i gränslandet. Så får jag känslan av att sälj- och marknadslandskapet ser ut nu.
Jag tror att det har ändrat, men det är helt klart att det tiltar över mer mot marknad jämfört med hur det har varit. Men då säger jag också, det är i den här branschen, det har säkert varit i konsumentbranscher, så har det säkert sett helt annorlunda ut. Men i den typen av tjänster som vi säljer, då har det inte varit lika mycket marknad. Men det är ju de digitala verktygen som gjort, och även människors i målgruppens... liksom vilja och förmåga faktiskt att söka relevant innehåll online, för det är ju något särskilt, och det är jag säker på att ni som är mer, eller som är mycket marknadsförare, eller ni gör ju både sälj och marknadsföring ju faktiskt, ska jag avslöja det för era lyssnare, jag vet det att ni har både den bakgrunden, men då har man ju, det är ju ändå så att du kan nå liksom ett fantastiskt möte, då når du mötesdeltagarna med fantastisk content. Den kan ju nå en relevant målgrupp igen och igen och igen. Liksom. Mm. Så det är klart, man måste använda båda verktygen för att få någon vettig verkningsgrad.
Men jag tror också, för jag håller med att det här skiftet där vi är, att det blir mer marknadsförare på varje säljare, så sett. Men jag tror också att det inte är så riktigt än för så många företag, speciellt om man jobbar business to business. Jag tror fortfarande att det är många marknadsförare som strugglar med att de är en eller två marknadsförare som får göra väldigt, väldigt breda saker och inte har möjlighet att specialisera oss lika mycket som vi har haft på Excitec. Och det är väldigt tacksamt att jobba som marknadsförare på ett företag med en vd som tycker det är viktigt med marknadsföring och ledningsgrupp som uppskattar det. Det är faktiskt jätteviktigt. Och det tycker jag som marknadsförare, om man är ung marknadsförare, om man är ute och söker jobb och vad man ska ta sig liksom någonstans i sin karriär, att vad liksom vad ett företag gör marknadsföringsmässigt och liksom ledningens inställning till det är ju väldigt viktigt i vilka möjligheter man själv kommer få på det företaget att påverka och driva verksamheten framåt. Det är inte så självklart, tror jag, inte inom business to business just nu.
Jag tror att det finns en tradition från min position då, som jag jobbar som vd då, är resultatansvarig. Då finns det en liten gammal tradition som är att man knackar upp sälj och marknadsföring, och så ser man sälj som intäktsgenererande och marknadsföring som overhead. Mm. Och så lägger man dem i två olika bitar. Ni behöver inte se arga, här nu, men ni behöver inte titta arg på mig. Jag säger att det förekommer att man ser det på det sättet, och istället ser det som en del av en helhet då.
Just det. Då blir det väldigt lätt att motivera då att anställa fler säljare när man vill växa liksom. Men man ser liksom inte att man vill stärka upp på motsvarande sida på marknaden då.
Exakt, det är väldigt lätt att se det så, för den traditionen, den liksom, man kommer inte säga det härliga ordet governance-modell, det är ganska många, man har en ganska, det här kan vara tips till eventuella vd:ar som lyssnar, titta över din governance, din styrmodell, för väldigt många företag har inte ens en uttalad styrmodell. Det är antagligen för en helt annan podd det här, men man har inte ens en uttalad styrmodell, utan man har den de facto styrmodellen som man har råkat ärva från någon ekonomichef som satte upp den en gång från början. Man ser inte över de här styrmodellerna. Hur räknar vi? Vad är overhead? En del mäter inte alls, och det är ju de allra sämsta normalt sett. Eller de som har den mest fantastiska, vad heter det, marknaden, och kanske inte behöver mäta, de går bra ändå. Men det är många som inte tänker igenom vad det egentligen, och vad driver vad, och vilka är mina nyckeltal och så vidare. Men det var en liten annan fråga, men precis. Så att man liksom bara slentrianmässigt har sagt marknad, det hamnar här. Och sälj, det hamnar här. Så det är ganska lätt. Men för oss, ska jag berätta lite grann om hur vi ändrade oss.
Gärna. Det är faktiskt lite kul, för varken jag eller Pernilla jobbade ju på Excitec när det här skiftet skedde. Så nu får du spill all the beans.
Det var faktiskt ganska mycket ett hyfsat medvetet förhållningssätt. Det var ingenting som bara slump hände. Utan vi tittade på vår verksamhet och tittade på vad är den trängsta sektorn för tillväxt för oss på olika områden. Och det kan ju vara, liksom, det är ju en kedja alltid, liksom, försäljning, leverans, vilka erbjudanden man har och så vidare. Målgruppen, är det den som är för liten och så vidare. Så tittade vi på vad är det egentligen som är, eller liksom, har vi för dåligt, vinner vi inte affärerna, behöver vi utbilda oss. Men vi tittade på hela kedjan liksom, och så vad är den svagaste länken i kedjan för vår tillväxt. Och då fastnade vi i att det är leads, alltså antalet affärsmöjligheter som vi lyckas identifiera. Och tittar vi på hur kan man identifiera affärsmöjligheter? Och det finns ju många sätt, och som ni vet har vi jobbat med många olika sätt. För man kan göra det ifrån befintlig kundrelation och ifrån kanske via varumärkesigenkänning och kanske via ringa kallt och så vidare. Men det här var vid den tiden då digitala verktyg för leadgenerering hade börjat poppa upp. Man började prata om det, och som vanligt när någonting blir lite en hype, så man gjorde det liksom man gör det överdrivet enkelt och sätter för höga förväntningar. Det är som ni vet AI för ett eller två år sedan, det skulle ju bara köra bilarna och beställa åt oss på restaurangen och göra allting. Man skulle knappt behöva liksom, bara hoppa in i baksätet, läsa en tidning och sen är du både mätt och framme liksom. Men det har inte funkat så riktigt, så man ritar på. Så börjar man prata om digital marknadsföring, marknadsautomation. För många år sedan då, man pratar ju fortfarande om det, men man pratade om det och sådär. Hur skulle du vilja ha färdiga, fräscha leads, kvalificerade leads till frukost varje dag? Så, ja, det är ju, alla vi gamla säljare gillar ju egentligen inte cold calling då, många av oss gillar inte det. Så det vill man ju ha. Så satte vi upp en sån, då allokerade vi helt enkelt bara pengar. Men det här låter ju fantastiskt bra, det här med marketing automation, det vill vi ha, färdiga leads till frukost. Så gjorde vi bara en i vår verksamhetsplan, det kanske var 2016-ish, satte vi av en ganska stor mängd pengar. Jag gick faktiskt tillbaka och tittade på det underlaget. Jag tror jag kanske har berättat det för dig någon gång tidigare, Frida, men vi satte av dubbelt så mycket pengar som vi hade i hela marknadsbudgeten, satte vi av till bara det här. Så vi tredubblade marknadsbudgeten på ett år.
Oj, det är modigt.
Ja, och sen, ja, jag fattar inte hur vi har väldigt slim marknadsbudget innan i och för sig. Men vi tredubblade marknadsbudgeten på ett år och kallade det för en satsning. Och då lyssnade vi på alla, och faktum är att folk sa ganska klokt till oss så här, att det kommer nog nästan inte hända någonting på 18 månader med resultat som ni kan mäta. Så vi satte upp det som ett 18 månaders projekt då. Och alltså sa vi ska bränna 4,5 års marknadsbudgetar på det här 18 månaders projektet. Precis så blev det liksom. De första 9 månaderna handlade bara om att sätta upp strukturer. Och sen nästa 9 månader handlar om att testa, göra, prova, göra om.
Mm.
Och sen efter 18 månader så hade vi inte åstadkommit ett smack. vår analys var i regel, vi måste nog ta in fler konsulter för att lösa det här åt oss. Och då sa vi, då kom vi in till den generationen som ni kom in i, tror jag. Mm. Då sa vi så här, nej men vänta lite, om vi ska, vår erfarenhet nästan alltid är att liksom det är jättebra att ta in extern experthjälp när man ska lösa, liksom vill ha generella svar på generella problem. Men när man vill ha specifika svar på specifika problem, då är det oftast bäst att träna, utbilda och lära sig själv och acceptera att det tar längre tid, men ta människor med rätt mindset liksom, som vill utvecklas och lära sig. Så i nästa generation, när vi gjorde efter 18 månader då, när vi utvärderade vad vi hade fått för de här 4,5 års marknadsbudgetarna, och det var mycket lite, mycket så ska jag inte säga, vi hade lagt någon grund, då sa vi, men då kör vi vår traditionella modell för kompetensförsörjning. Vi anställer människor vi tycker om, så får de lära sig själva. Och då var vi då anställde er bland annat och Axel i Stockholm och vi tog in ett då, tror jag.
Ja, men det var precis så. Axel började, sen började jag 6 månader senare, sen började du Pernilla några månader senare, så det rullade ju rätt så snabbt när det väl började komma igång. Och just det var ju en fantastisk tid, både jag, Axel och Pernilla började, för vi hade ju grunden. Den trånga sektorn då i marknadsteamet var ju att vi inte hade content, vi hade liksom inte material och grejer som kunde, vi behövde ju bara liksom sparka igång maskinen på något sätt, för att maskinen var där men vi fick inte igång den. Och det var ju det som gjorde att det sen bara rullade så himla snabbt.
Nu sitter jag och ler här igen, vi var ju på en annan podd, Frida, som jag lyssnade på, så jag var lite nervös för, med Fanny Widman, där jag satt och skrattade, hon kommenterade det flera gånger, och jag hoppas att hon inte trodde att jag gjorde någon sån här, att det var någon manmaktförminskning typ av grej, utan när jag skrattar, ni andra ser ju inte det här, men när jag skrattar så skrattar jag åt egna misstag hela tiden som jag tänker på. Men vet du vad, du gjorde en liten efterhand, du sa att det var en fantastisk tid att komma in, och det var det ju i efterhand, men ni var ju ganska frustrerade då över att det var ingen som sa till er exakt vad ni skulle göra. Det var ni ville köpa in en, och din chef också, varje gång ni ville köpa in en konsult som skulle berätta för er vad ni skulle göra, så sa jag, men ska ni inte prova själv bara och acceptera att vi kanske misslyckas och kanske misslyckas och kanske misslyckas, och sen kanske vi ibland kanske inte misslyckas. Så det var ju en fantastisk tid, men det var inte så att ni kände varje dag att gud vilken fantastisk tid.
Nej, men det där är ju så.
Nej, jag ska väl inte, det kan man väl inte sticka under stolen med, att det var väl inte en fantastisk tid där och då, för det var sjukt råddigt. Jag menar, sen mitt i någonstans i den här vevan så gick ju också vår chef, mamma, ledighet, och vi kände oss väl lite handfallna i det liksom.
Det var det bästa som har hänt i vår grej. Men Pernilla, vi anställde ju dig med lite en annan tanke. Sen kom vi på att det var ett och samma, men det var egentligen i samma initiativ. För jag sa ju det här, vi hade ändå den här trånga sektorn är att identifiera affärsmöjligheter ju. Mm. Och när vi anställde dig så var det ju med tanken på att vi skulle generera, det var ju en annan, vi hade inte ens förstått att marknadsföring och sälj hängde ihop på det sättet då, utan Frida, du anställdes ju in i den här digital marknadsföring, content creation, den typen av saker. Pernilla, du, med dig tänkte vi att men vi ska börja hjälpa med en inside sales funktion här som hjälper säljarna med att skapa affärsmöjligheten. De är lite rädda för att lyfta telefonen och sådär. Sen visar det ju sig att, men vänta lite här, det är ju två, nu har vi två stycken team här med exakt samma syfte. Borde inte de jobba ihop istället? Det tog inte jättelång tid för oss att lura. Hur länge kan det ha varit? 9 månader eller något?
Ja, men något sånt. För jag ingick ju i sälj första året och var ju lite isolerad där, men samtidigt jobbade ju väldigt nära alla säljarna med liksom leadgenerering och prospektering och målgruppsegmentering och allt det där. Men sen så kom vi ju på det att det finns nog mer synergier med att lyfta in det här i marknad, för det är ju väldigt, väldigt tidigt liksom i köpresa och sådär.
Ja. Och nu känner man ju att det är, ja men nu tänkte vi liksom två team som har exakt samma mål, samma syfte och mål. Det är klart att de ska koordinera sina resurser och jobba som en enhet. Liksom. Sen...
Nej, men man lär ju sig hela tiden. Och sen också det som ni inte nämnt här egentligen var ju också det ni gjorde där när ni satsade på digital marknadsföring, var ju också att ni bytte ju CRM också. Så att ni liksom bakade ju in allt det där. Alltså både nytt CRM och liksom nya processer för säljarna. Och helt plötsligt fick de ju tillgång till så himla mycket mer information om kunderna. Eftersom vi kunde spåra så himla mycket via det här marketing automation-systemet. Så det har ju verkligen varit en jätteförändring.
Det är, så jag pratade om att vi inte fick ut något de första 18 månaderna. Det kanske är så här, alltså vi fick inte ut någonting som kunde mätas i en resultaträkning, eller tyvärr, eller jo det kunde det, men inte på intäktsdelen. men vi gjorde saker som var viktiga. Vi investerade i oss själva, vi lärde oss saker, vi bytte verktyg som du sa, vi gjorde de systeminvesteringarna och så vidare. Så vi gjorde ju en väldig massa saker som har betalat sig nu. Så jag tror de som, så som de drev det då, det var värdefulla saker som har varit bra för oss. Sen är det alltid väldigt lätt i efterhand att säga att alltså med det vi har lärt oss nu, hade vi kunnat göra det på 9 månader istället för på 18 månader? Ja, det hade vi nog kanske. Men en del av de 18 månaderna var att vi lärde oss det vi vet nu. Så att,
just det. Men hur har det varit för dig, Johan, att följa liksom det här marknadsteamet? Alltså vuxit då från initialt 3 personer upp till 7-8 som vi är idag. Hur har det varit att följa den här overheadkostnaden och samtidigt också de här personerna?
Nej, men vet du vad, jag har inte haft så det har varit, för efter att vi gjorde det stora steget var ju att göra den första satsningen och sen att göra utvärderingen och se, och att i utvärderingen se att vänta lite, vi har gjort de sakerna vi sa att vi skulle göra. Det enda som fattas är resultaten, och då våga fortsätta. Det var nog den jobbigaste delen, att våga tro i det läget att resultaten skulle komma. För ofta en sak som gör att en satsning misslyckas, det är faktiskt att man inte gör den så som man sa att man skulle göra. Man ger upp för tidigt. Men här gjorde vi den faktiskt ordentligt med dedikerad personal. Men vi såg inte resultaten. Men samtidigt när vi gick tillbaka så såg vi det. Faktum var att ganska många av de smarta vi pratade med, de sa till oss att ni kommer inte få några resultat. Det kommer ta 18 månader. Innan ni får resultat. Så egentligen hade vi nog den informationen också. Det var bara att vi valde att inte tro på den. Så att det var det svåra steget. Sen tycker jag att teamet mer har skalat med tillväxten i bolaget. Så det har faktiskt inte varit så besvärligt efter det. För då har vi ju skalat intäkterna på samma sätt som vi har skalat den här kostnaden då. Så däremot så är det väl fortfarande lite besviken är jag väl fortfarande, eller den, och det är en insikt som jag har haft också. Det är inte riktigt så, alltså man nuddar kunder med väldigt många olika kanaler, via sådana som jobbar med inside sales, via digitalt content, via seminarier, via partners, via människor som träffar människor som är anställda. Och det är inte alltid så himla entydigt att säga liksom, det här är ett lead från den här aktiviteten. Så det där var översålt till oss, den här bilden av att i framtiden kommer du kunna veta precis liksom vad är lönsamheten i den här kampanjen och välja det. Jag skulle säga att det funkar inte riktigt så.
Där är du inne på någonting sjukt viktigt, för det där är också en insikt som jag har fått liksom under hela den här resan också, att såklart jag som marknadsförare vill se leadskälla webb på varenda lead. Alltså det är ju liksom så här, det känns så viktigt, men i själva verket så det är bara till att släppa det, för det funkar inte så i verkligheten. Det är en säljare som pratar med de här personerna, de går in på webben och undersöker, de ser någonting på LinkedIn, de hör någon kollega säga någonting, de kanske har jobbat i ett system de gillar innan. Det finns så många touchpoints i den här digitala världen vi lever i, att det fysiska, rörande, digitala, alla de här kontaktytorna blir ju liksom helheten till slut. Och det är ju också det som, det känns som att det är det vi pratar om mycket så här. Man ska undvika silos, det är också kontaktvägar, det är varenda kontakt en kund har med företaget ska vara precis lika bra. Man ska få samma bild av företaget, man ser marknadsföring eller man pratar med supporten eller man pratar med en konsult. Det känns som att det börjar gå upp för fler och fler och fler, och att den där överhypen kring att man kan mäta exakt var allting kommer ifrån, det känns som att den börjar lägga sig lite.
Ja, men det var ett översälj, och ibland man måste kanske översälja för att nå en förändring liksom. Det är ju nästan allt möjligt. Om du tittar på dem som du vet, när det kommer någon ny så här diet, så ska alla äta liksom low carb, och så ska ingen någonsin äta en kolhydrat igen. Men är det, ja, funkar det så liksom? Är det, nu ska jag inte vara, eller bitcoin liksom, allting, du får ta alla, du lånar så mycket du kan på ditt hus, ta alla dina tillgångar, köp bara bitcoin. Och liksom, man kanske måste säga det liksom, men det blir ju en överhype, och ibland så skapar det, ibland de här överhyparna som vi gör, och det menar jag inte, även inom marknadsföring, men även, eller digital marknadsföring, även inom AI, även inom, oavsett vad det är liksom, de där överhyparna, e-handel, jag som är så gammal som var med när e-handel överhypades för många år sedan då, det är ju samma sak, det är samma sak där liksom, överhype leder till en baksmälla som är baksmällan kan vara väldigt kontraproduktiv liksom, och ta sig ur. Så jag tror att det finns en del, min poäng är så här, jag tror att det finns en del som är besvikna och säger det där digital marknadsföring, det funkar inte riktigt. Men då har de inte sett våra resultat.
För det var exakt det, vi måste komma in på det, för du hade ju en presentation, vi hade ju något event så här, B2B-dagen, ja. Och det var typ då det gick upp för mig att du är rätt så bra på det här med marknadsföring, Johan. Det var, jag är lite så imponerad, men vad heter det, då visade du ju, vad var det du sa, att en månad under 2021 så gjorde vi fler konverteringar, eller var det fler leads, än under hela 2017.
Yep.
Man bara marinerar den liksom.
När vi gjorde det, och då pratar vi om det, liksom, om det organiska. Egentligen, eller organ, det beror på, sen skiljer man på organ, det där är fånigt också, man skiljer så mycket på organiskt sök och betalt sök och så vidare, och jag förstår det, om man gör produktförsäljning så är det klart att det är skillnad på organiskt, om jag ska sälja samma produkt som alla har och betala antingen för en Google-annons eller en egen, då förstår jag, men när man säljer komplexa tjänster så är allt ju någon form, allt blir ju organiskt. På något sätt så måste du ibland betala för en affisch för att synas liksom. Men vi skiljer ju inte liksom på organiskt och betalt på det sättet, men jag menar, det är liksom det organiska kunder som det är inte någonting som man kan köpa sig, det här, man måste ha en samklang mellan verktyg, man måste göra efforten, man måste ha människorna som är ute och jagar, och man måste göra närvaron. Vi har ju en sån enorm utveckling på vår affär här. Jag skulle ha gjort om liksom så här. Skulle jag ha gjort om det utifrån vad jag är nu? Ja, dubbelt så mycket antagligen. Jag skulle satsa dubbelt så mycket antagligen. Så jag skulle definitivt gjort om det. Jag skulle gjort om det dubbelt så mycket liksom, och kört mer liksom, tagit ännu mer risk till det. Har det funnits tider på resan då jag önskar att jag aldrig hade gjort det? Ja. Båda de sakerna kan vara sanna samtidigt.
Ja. Men det är faktiskt lite kul om man kollar tillbaka. För när Pernilla började. Mm. Alltså det var helt så här. Vi hade liksom inte guider för alla våra produkter ens. Det liksom inbound-resan började ju då någonstans. Och det var liksom, jag kommer ihåg sådana situationer. När vi såg att ett företag var inne på webben. Och laddade ner en guide om beslutsstöd. Och jag bara skickade till Pernilla. Bara, nu har vi ett företag som laddat ner en guide. Ring dem! Liksom så här. Inbound-processen var ju helt galen då. Vi fick inga konverteringar, och så fort någon bara konverterade, de bara hoppade på det företaget som att de skulle köpa imorgon liksom.
Så att det var ju ändå bara två, alltså jag har varit på exakt 2,5 år, och det, om man då tänker att vi då verkligen kunde följa upp på varenda liksom nästa nedladdning, jag menar, det skulle vara helt ohållbart idag. Ja. Så vilket kvitton då på vad den här leadsmaskinen har levererat liksom, bara över den tiden då. Jätteintressant.
Verkligen.
Det är en väldigt serviceintensiv maskin. Den här maskinen, som den här bilden, vet, man har så här content och drypkedjor och grejer, och sen är det bara färdiga kvalificerade leads. Det är alldeles Så du vet, jag kommer från en värld där vi ringde till kund och säger hej, jag heter Johan Kalvlöv, ringer från här och här. Jag undrar om jag får fresta med ett affärssystem. Aldrig i livet. Nej, okej. Men är det okej om jag ringer igen om några månader? Alltså, det är ju ganska tröstlös ibland.
Och så, ja, och
det blir ju väldigt mycket bättre om man gör det i samband med att någon visar, liksom gör sådana aktiviteter som linjerar med att man kanske faktiskt är intresserad av affärssystem.
Mm. Ja. Johan, nu har du varit inne egentligen på två, för vi hade med en fråga som var så här, vad tror du är de vanligaste misstagen som en vd gör när man liksom tänker att man ska investera i sin marknadsföring och kanske lite mer långsiktigt. Nu har du nämnt två misstag här, dels det här att man kanske inte vågar löpa linan hela vägen ut, så man kanske stoppar liksom, projektet, investeringen lite för tidigt. Och sen så var du ju även inne på det här nu då att det tar tid liksom. Och att man kanske skulle, om man hade haft facit nu då, att man skulle gjort en ännu större investering för 3 år sedan. Har du några andra sådana här misstag som du tänker är vanliga?
Ja, att tro att det är någonting annat, att allting alltid, den här tron hela tiden att nu är allting något annat än vad det brukade vara liksom. Jag tror de mekanismerna man har i ett företag kring hur man bygger. Jag gillar ju er väldigt mycket. Det hoppas jag att jag kommer ihåg att säga till er ibland också, det som ni gör i teamet, även den här vilsenheten att kanske jobba som ledare. Men det här är generellt ledarskap då, att jobba mer med när er marknadsförare eller någon, när den blir vilsen och vill ha hjälp, att inte kliva in då och säga, jo men det här kan jag med min erfarenhet hjälpa och guida och ta över liksom, utan acceptera att jag kan heller inte någonting om det här och jag kan inte, men acceptera då, acceptera att de ska prova liksom, uppmuntra folk att våga prova och våga misslyckas.
Mm.
När man har misslyckats snarare, vet ni vad, ibland misslyckas man inte överhuvudtaget, ibland lyckas man direkt faktiskt, det är jättekonstigt, men ibland gör man det, men man måste ju göra det med förväntan att det är inte säkert att man gör det, så att uppmuntra folk och våga prova och våga misslyckas, då pratar jag inte så mycket. Jag tror vi som jobbar som vd och sånt, vi har nog ganska hög acceptans för att saker misslyckas ibland. Speciellt när man kommer från sälj, jag har förlorat massor, jag har förlorat fler affärer än vad jag kan minnas. Liksom. Så vi är ganska vana vid att misslyckas. Men att uppmuntra personerna runt omkring. Det är inte säkert att alla andra är så vana vid att förlora som en riktigt erfaren säljare. Den säljare som aldrig förlorar är inte världens bästa säljare. Det är världens fegaste säljare antagligen.
Mm.
Så att uppmuntra människorna runt om dig att våga prova och våga förlora och lita på att om det är samma kvalitet på människor som du använder till alla dina andra funktioner så kommer de här människorna också lära sig och bli bättre och utvecklas och så vidare. Så att lita liksom på erfarenheten från andra områden där det där är jätteviktigt. Tro inte att någonting, bara för att du inte gjort det förut, tro inte att det är helt annorlunda och nytt och funkar på ett helt annat sätt.
Där glider du in lite på det här. För som marknadsförare så hela den här problematiken kring att mäta, det är väldigt svårt att bevisa det jobbet man gör. Och det är såklart att i slutändan så vill man ju visa siffror som visar på att man har gjort sitt arbete. Och där är det ju också det här våga prova problematiken kommer in. Men jag tror man måste släppa det och liksom ha lite så här confidence i att man får prova och man får misslyckas i den här biten. Och det är ju jätteviktigt i ledarskap att den kulturen finns i teamet. Vilket jag tror att vi har lyckats rätt så bra med i vårt team. Det känns väldigt så här högt i tak och det, vi misslyckas hela tiden. Så att det är ju bra. Men Johan, som vd, vad vill du se för någonting? Vad vill du mäta för marknadsföring?
Jag vill ju se leads. Det jag tittar mest på är faktiskt affärsmöjligheter. Och sen så tittar jag på totalförsäljning. För jag tänker att den totala försäljningen, det är ju det här. Ibland så... En marknadsförare med lite dåligt självförtroende, de kommer upp och säger så här att smarketing, det är det nya nu, sälj och marknad ska jobba ihop, och du säger ja, jag vet liksom, herregud, det har alltid varit så faktiskt, men det är kul att även du har upptäckt det, säger jag då. Man behöver inte bevisa det, men det betyder egentligen att det totala kanske orderingången, och sen gäller det att orderingång omformas i lönsam leverans, för det är först då man vet att man har sålt rätt saker som man klarar av och leverera. Och speciellt när man ser det blir orderingång, blir lönsam leverans mot kunder som väljer att göra saker igen och igen och igen. Då vet man, då har dessutom kunden varit nöjd. Så kunden har varit nöjd, de väljer att göra mer saker och vi växer firman och vi växer. Då, det är det yttersta kvittot på att det hänger ihop om man jobbar tillsammans. Då. Så det är det jag egentligen vill se. Men sen om jag ska ge tips till vd:ar, när vi vill hålla, jag ska inte bara credda marknadsförare. Det finns en tendens tycker jag hos marknadsförare, om jag ska ge någon pekpinne.
Oh, gud, jag kände direkt att jag blev lite defensiv innan du sa det här. Nu får du liksom så här.
Ja, men den lilla tendensen är att en del marknadsförare är så väldigt mycket kreatörer. Så de vill helst inte göra samma sak två gånger, även om det funkar bra. Så här, nu hade vi ett fantastiskt succé här förra gången, så nu måste vi verkligen göra något helt annat. Blir ofta, och det är kul att experimentera.
Jag vet inte vad du pratar om.
Det är kul att experimentera med bland vi industrialister, om jag ser mig lite som en sån ibland. Det är också, man kanske ska knacka också i sitt marknadsföringsteam, ha några personer som faktiskt gillar att göra något beprövat om och om igen, så att det inte bara är kreatörer, utan det är ju ganska mycket nitty-gritty, liksom gör repetera. Det är ju ganska mycket sånt också. För det, jag tycker en talande sak som jag har tänkt på nu, de här digitala tidevarvet som vi varit inne i när många jobbar hemma och så. Det är ju, när jag är med, jag tänker på mig själv och mitt beteende. Jag har ju fått så mycket seminarieinbjudningar så jag har aldrig varit med om något liknande. Och ibland ser jag en jätteintressant seminarie och så säger jag att det är på en tid då inte jag kan. Ibland så missar jag det helt för det hamnar i fel mailkorg, jag läste det inte. Och ibland så är det på en tid jag inte kan. Och ibland trodde jag att jag kunde och sen kunde jag inte riktigt ändå. Så jag tror att träffbilden är seminarier som jag skulle vilja vara med på och som jag verkligen är med på. Då kanske jag träffar 20%. Mm. Så egentligen är det inte en sån himla dum idé och gör exakt samma. Bjud in mig till samma seminarium 5 gånger på 5 olika tillfällen. Att jag inte kom den första gången var inget bevis för att jag inte var intresserad. Det var kanske så att jag hade något annat för mig.
Just det.
Så lite med den här repetitionstanken, så att det inte bara är kreatörer i...
Ja, men det är bra tips.
Nej, men
är det känsligt här nu?
Nej, men det tycker jag inte. Och jag tror att du har helt rätt i det. Jag tror att precis som när man bygger alla andra team i andra avdelningar på ett företag eller i andra branscher också, att det är ju, team är ju bäst om det är många olika typer av personer. Så, och det gäller ju marknadsföring också. Och jag tror att det är någon typ av stereotypisk bild att alla marknadsförare är kreativa, för så är det ju verkligen inte, speciellt inte när det kommer till men SEM, SEO, webb. Det är ju extremt tekniskt och väldigt så här analytiskt. Man behöver ju verkligen kunna, analys är ju en jättestor del i de bitarna i marknadsföringen, och då behöver man ju de typerna av personer som gillar att sitta och grotta och undersöka och testa och vrida och vända på saker. Men sen behöver man ju också de där kreativa personerna som vågar tänka nytt och sticka ut och sticka ut ur bruset liksom. Så det behövs ju verkligen det. Men när vi har frågat andra gäster tidigare hur man bygger liksom det perfekta marknadsteamet, om det finns liksom så här, vad letar man efter hos en marknadsförare, då har ju enda som jag har frågat är sagt nyfikenhet, ingen har nämnt kreativitet, analytisk förmåga. Det är liksom nyfikenhet som är den genomgående, och det tror jag verkligen, för det är ju också det här att man vågar testa nya saker, och det krävs ju verkligen som marknadsförare, för det kommer så mycket nya saker hela tiden.
Det har ju inte jag. De marknadsförarna som jag har träffat på har ju inte haft så mycket problem med sin nyfikenhet.
Nej, just
det. Det kanske talar för dem. Men det är också det är sant, för det är ju en balansgång där också att se, för det vet, förstår man med marknadsföring också. Liksom, vad funkar nu? Det ändrar sig ju lite grann. Vi ändrar hur vi... Det blir aldrig statiskt på samma sätt som en del saker är liksom, det finns inte absolut. Det kan ju vara liksom, ni vet, vi hade ju 3 veckor tidigare under 2021, och Clubhouse var liksom det enda riktigt angelägna platsen att bedriva marknadsföring på. Nu vet jag, känner ingen som har varit inne på Clubhouse de senaste 3 veckorna. Och det kan jag ha fel, de kan ju komma tillbaka. Det kan ju vara en sån här hypekurva och sen är vi alla på Clubhouse igen. Men för det där är ju liksom lurigt, för saker och ting som inte, ni gjorde ju någon sån genomgång och när du hjälpte mig och Hanna hjälpte mig med min presentation på den här business to business dagen om tekniker vi använde och tekniker vi inte längre använder. Och då var det som, ah, just det, sådana här undersökningar gjorde man ju förut hela tiden som man skulle presentera resultat. Ja. Och det ändras ju lite. Nu gör vi poddar, men jag tycker ändå det är konsekvent. Jag är rätt stolt över Frida, du och jag poddar ju ihop och du är ju duktig på att se till att vi får det gjort. Men jag är också rätt så duktig på att få det gjort. Så vi har gjort snart 150 avsnitt av Excited-podden och vi släpper ett avsnitt i veckan. Och det är en sån här disciplinfråga. Mm. Det är ju inte så att alla veckor är liksom att det är så här massa tomt. Jag hade inget att göra så jag gjorde en podd. Men det är så jag tycker folk prioriterar fel ibland. Man måste bestämma sig, för vi har ju försökt lansera många poddar under tiden på Excitec, och den brukar dö ut efter 10-15 avsnitt sådär. Om det inte är någon riktig eldfärg. Ja, men jag tror ni har det, för det är egenskap.
Nu får vi hålla i här, Frida.
Ja, verkligen.
Att liksom gneta på och göra det även när det inte ger omedelbar bekräftelse. Det kommer enkelt. Enkelt för mig som tankemodell, som gammal långdistansare, va? Det är inte omedelbar bekräftelse hela tiden.
Just det.
På det man gör, men man får göra det man gör ändå. Ja.
Det är riktigt.
Men du som gammal säljare då, för man kallar dig gammal säljare, Johan. Är det...
ja, man kan inte gärna kalla mig ung säljare, det tror jag inte.
Men ser du dig som säljare fortfarande?
Vet du vad, jag ser mig... Jag skulle vilja säga... Och där, då kommer vi in igen till att göra något positivt kring vad som skulle kunna vara marknadsföring. Men ett ord som inte används så mycket. Jag ser mig väldigt mycket som kommunikatör. Och jag vet att det finns ett skrå inom marknad som kallas kommunikatör. Och de jobbar nog inte riktigt med det som jag jobbar med. Men det där att kommunicera budskap till olika målgrupper och ta och prata. Så både som ledare har jag märkt, det är ju kommunikationen. Att facilitera beslutsfattande, men i huvudsak så tar ju människor beslut om man bara kan stötta dem och så. Så kommunicera riktning, kommunicera med kunder om vad vi gör, kommunicera med personal, kommunicera med investerare. Liksom. Jag ser mig som kommunikatör där väldigt mycket. Mm. Och det är det att vara säljare. Alltså jag är inte en quota carrying salesperson, alltså i betydelsen att jag utvärderas på hur många avtal som jag har drivit i mål. Så nej, det ser jag mig inte som. Det är ett speciellt jobb. Att quota carrying salespeople, det är det bästa jobbet i världen. På vissa sätt känner jag de dagarna när det är jobbigt med kommunikationen. Det är alltså en härlig kombination av att vara självständig och att vara tävlings. Det är samma som antagligen att vara målskytten i fotbollslaget. Mm. Liksom får du inga, det förstår vi gillar alla. Nu är det fotbolls VM här liksom. Och vi gillar ju alla Alexander Isak liksom så här, som ensam sliter på toppen och tusan om liksom kan få lite hjälp liksom. Men hans jobb är ju inte det. Hans jobb är ju ändå vara ett trovärdigt hot sådär liksom på något sätt, men liksom han förstår ju, det går inte för en ensam, det går inte att vara målskytt och inte ha lag runt om sig, men ändå liksom när man...
Men nu glider du in på en intressant punkt här, Johan, och det är ju lite så att säljarna är ju sedda som liksom rockstars på företag, det är ju liksom företagens Alexander Isak.
Ja.
När får marknadsföraren den statusen då? Eller ja, det är omöjligt.
Det kommer vi inte få. Och vi måste inte ha det. För grejen är att det måste ju säljarna då, våra säljare, när de skickar sig ner. Jag brukar skämta om det när jag pratar med vd-kollegor om säljledning och sånt. Så visar jag ibland några sådana här segertågsmail som ju vi skickar, va? Och så visar jag ibland, ja, så ser du här, han får stå och säga, se på mig, liksom. Och det, vi låter dem få det. De får det, liksom. De får stå där och sola sig, för man har den personligheten som gör att man är dealmaker, man går igång på det där. Och då får man göra det. Jag tror att vi marknadsförarna behöver inte vara det, för de har inte den... Jag tror man har inte nödvändigtvis den personligheten. Man vill vara med och bidra och sådär. Sen tror jag man kan ju vara sedd och uppmärksammad ändå. Men liksom, För det där är egentligen alla, det är lag i en kedja, du vet. Om inte vi hade haft en ekonomiavdelning och en CFO som hade struktur, jag började med att prata om governance-modell, va? Om inte vi hade haft en ekonomifunktion som klarade av att säga det här, den här satsningen har vi råd med, den här har vi inte råd med, det här är min guidade underlag, den här är, och nu får vi betalt och här får vi varningssignaler i det här projektet och kontra det här och den här branschen. Om inte vi hade haft en analytisk, exekutiv ekonomiavdelning så hade det här fallit också. Liksom, och då, så då säger man, när får liksom CFO bli rockstar-status? Nej, aldrig.
Aldrig.
För det är inte de som, det är olika liksom. Vi får våra egna odlas på olika sätt.
Vi pratar fotboll, då får väl marknadsförarna vara den här stabila mittbacken eller någonting då? Eller spelfördelaren på mitten, jag vet inte.
Jag skulle säga spelfördelaren på mitten kanske.
Kanske CFO som är i backlinjen.
Ja. Ja, det skulle jag kanske säga. Jag vet inte, jag är inte någon bra på att prata fotboll. Jag glider ju alltid in och vill prata amerikansk fotboll. Men det är bara att jag är medgångssupporter när det är fotbolls-EM.
Ja, man får väl svälja det där som marknadsförare. Men det är ju lite svårt.
Vill du ha mer uppmärksamhet, Frida?
Ja, nu när du frågar så...
Men jag har funderat på en sak. Alltså hur insatt måste man vara i marknadsföring som vd? För du nämnde liksom, du tittar på vad det kommer in, hur mycket lead som kommer in och orderingång och sådana bitar. Behöver du liksom veta exakt vad marknadsteamet planerar? Alltså hur ser marknadsplanen ut? Vilka stora event ska vi köra? Eller du liksom känner att du kan släppa det? Eller?
Ja, nej, jag behöver inte veta det. Nej. Jag behöver inte veta någonting om det. Däremot så är det så, underskatta inte era vd:ar, för de har ofta blivit vd av en anledning. Liksom, inte bara för att de var vita medelåldersmän. Utan det är väldigt många vita medelåldersmän som inte är vd:ar på tillväxtföretag. Va? Så att man hamnar i en situation kanske för att man har... jag eller andra liksom har med sig någon form av erfarenhet, så, och erfarenhet ibland, vi ska inte underskatta erfarenhetens betydelse som bollplank. Men jag behöver inte veta vad vi gör, jag behöver bara liksom uppmuntra. Om jag känner personligheterna hos människorna som rapporterar till mig och är nära mig, så kan jag veta att någon person behöver mer bli uppmuntrad och våga prova. Någon annan person behöver bli uppmuntrad att tänka på affären här nu också. Att man behöver olika ledning. Så liksom det situationsanpassade ledarskapet skulle jag säga, det räcker. För det är gott att säga med generika. Men att vd skulle säga vilka evenemang man ska göra. Jag tror det är viktiga för vd där är mer sätta en övergripande riktning. Som jag brukar ibland prata om analogin med sådana här klossar. Så Pernilla, du och jag har ju barn som inte är så gamla. Men du vet, men de är ju för gamla tror jag för att ha sådana här klossar, du vet, som man sätter i så här en rund kloss, rund hål, fyrkantig kloss, fyrkantigt hål, triangel, så har man, sätter man upp några sådana här riktmärken som är, vi ska åt det här initiativ som vi gör, det som vi pratar om, vi vill göra fler saker hos varje kund, liksom, det är ett exempel, vi vill vara en kulturdriven organisation där vi rekryterar de bästa från universitet. Man har några sådana här riktlinjer, så här, det här är saker vi vill ha evigt utvecklande kundrelationer, liksom. Vi har några sådana riktlinjer och så testar man, så kommer det upp någon grej. Och så man säger, men vänta lite. Liksom. Det här är inte, den här stämmer inte i de här hålen, de här övergripande riktlinjerna. Men inom ramen för det sen så ska man inte säga åt människor, gör det här nu. Utan det kan de göra själva, men de kan behöva riktning och mål. Mm. Det tror jag är det viktigaste för oss som har mitt jobb, liksom, att kommunicera. Sen om man gång på gång brister, och då kanske man är fel person på fel plats.
Just det.
Gud vad bra summerat där på slutet. Det kändes som en naturlig avslutning på något sätt. Vi har konstaterat att det finns någon typ av årshjul för marknadsförare, men kanske också för säljare som man liksom rör sig inom. Och nu har vi kommit fram i juni månad här. Finns det någon typ av årshjul för en börs-vd också? Vad pysslar en börs-vd med i juni månad?
Det finns det, men jag tror det är nog inte riktigt samma för alla, utan vi har ett styrelseår där vi gör, och det är faktiskt skapat inte av, det är inte liksom någon naturlag som har satt upp det, för jo, en naturlag finns det är att årsredovisningar och deklarationer och bokslut och sånt där, det måste hanteras strax efter det att ditt finansiella år är avklarat, så det är ju en del, och sen har vi kvartalsrapporter som är en del. Men vi har ett årshjul där vi liksom börjar, vi pratar om där vi gradvis skalar in. Först så pratar vi om marknadstrender och sen så pratar vi några månader senare om tänkbara strategier relativt marknadstrender. Sen gör vi en affärsplan som är av de marknadstrenderna vi valde, så sa vi de här strategierna kan vi ha, sen väljer vi de här tillvägagångssätten och sen så gör vi en plan med de här frigör. Okej, vilken riktlinje ger vi då till verksamheten, för vi jobbar med den här OKR-modellen som inte är så detaljstyrande, så vilka är våra key objectives liksom som vi ska ge till verksamheten och planera ut efter. Så där är jag faktiskt framme i marknad och trender. Så vi har styrelsemöte marknad trender imorgon. Och så då har jag fått grunna på och söka en del och bolla en del och se lite grann vad är de stora sakerna. Så det är ju en ganska, och jag tror det passar bra att göra det på våren. Eller slutet på våren, när våren blir sommar liksom. Man har semester framför sig, man har ett verksamhetsår bakom sig. Det är en ganska bra tid faktiskt. För hösten blir gradvis en intensivare och intensivare skulle jag säga. Men det är en ganska bra tid att fundera på. Försöka ta ett halvt steg tillbaka och fundera på vad är det? What's really going on? Liksom.
Spännande, Johan. Och vad kommer du syssla med på din semester då? För det är ju dags snart.
Ja, det är bra. Och jag är dessutom fullvaccinerad sedan i fredags. Så jag får göra vad jag vill.
Ni har så här vanliga lagar och regler. Så här. Det är inte helt grönbete.
Nej, det är jag inte min omgivning i samma situation riktigt. Men nej, men jag ska nog vara så mycket jag kan på min segelbåt. Precis som jag brukar. Det är en fråga om att få med lämplig besättning bara utav min familjära omgivning då. Det är lite oplanerat faktiskt, men om vädret fortsätter vara som det har varit de senaste veckorna så ser jag fram emot en fantastisk sommar i närskärgården.
Just det. Åh, vad härligt.
Men väldigt spännande. Tack så jättemycket för att du var med och gästade podden, Johan.
Stort tack.
Tack för att ni lät mig vara med och kul att prata marknadsföring.
Verkligen. Och du som lyssnar, stort tack till dig. Och tycker du att det här var intressant så glöm inte att följa eller prenumerera på den plattformen du lyssnar på, så hörs vi längre fram.
Och om du skulle vilja jobba med marknadsföring på Exitec, vad ska man göra då?
Då går man in på excitec.se eller excitec.no numera också.
För ja, det verkar ju som att direktören gjorde någon form av utfästelse av att vi ska öka satsningen på marknadsfunktionen här.
Så ja, så med det.
Och Pernilla, du som ligger ännu ett halvsnäpp närmare säljeriet. Om man vill köpa it-lösningar som förbättrar sin vardag och sin arbetsvardag. Hur ska man göra då?
Men jag tycker också det låter som en jättebra idé att gå in på excitec.se eller excitec.no och se vad som finns.
Verkligen. Och vi har ju faktiskt gjort den här inbound-resan, så att om man vill prata med oss om den så har vi nu gjort misstagen som vi kan tipsa om att man ska låta bli.
Definitivt.
Men tack så jättemycket för att ni lyssnade.